P1 Dokumentär.
Vinter i Stockholm. Det är fullt av folk utanför Cityterminalen. Två kvällar i veckan är det här. Det är en ideell förening som arrangerar. Fixar mat till äldre människor som är hemlösa. Kön blir längre för varje vecka, det säger de här. Det är några kvinnor, men mest män, med sina liv nerpackade i stora väskor och ryggsäckar. Vad gör de när de inte står här i kön? Längst fram står Lennart, han som jobbat inom försvaret så länge.
Ja, själv så är det snart ett halvår sedan har det blivit faktiskt. Sen jag lagade mat själv och hade möjlighet att göra det. Ja, drygt faktiskt.
Och Jari här, han som använder musiken som terapi. Och Micke från Göteborg, han står en bit bak. Och bredvid Lennart, längst fram, står Kent. Kent som kört lastbil hela sitt liv.
När man bodde hemma, eller man hade bodde i lägenheten, var man ju tvungen att laga lite mat. Det går väl att äta i alla fall. Det, jag säger så, kungen ska inte komma hit och äta i alla fall. Så det spelar ingen roll hur den smakar. Bara glider ner. Nej, vad tusan.
Titta, det drar igång.
Hemlös i Stockholm City. Ett program av Elias Krantz.
En bit bort från Cityterminalen och matkön under en av Stockholms alla broar brukar Micke sova.
Väldigt centralt i Stockholm, men ändå avskilt. Det är ju det som är så bra här. Att man har ett litet krypin som är nära till allt, men ändå att man får vara i fred. Hit ner går man inte utan att man har någon speciell anledning.
Han är 50, yngre än de flesta i matkön. Han kom till Stockholm för drygt ett år sedan. Första tiden sov han på en bänk på centralstationen, precis som många andra i kön. Men det blev för dåligt med sömn i längden.
Högst upp som du kan komma där, på valvet.
Vad är det för grejer? Är det era grejer som ligger här?
Nej, det är våra grannar. Det är några afghanska killar. Opiatmissbrukare. Så de ligger här. De låg där uppe innan, men de byggde läger där som de blev bortdrivna därifrån. För att de hade byggt upp ett läger där. Så där, vi sitter och dricker te ibland och sådär. Eller de bjuder på te och så. Fast det började med en lite tråkig relation när de skulle se om de kunde komma upp till oss då. Men då... Första gången jagade vi bort dem och sen har blivit kompisar. Det brukar vara så. Man kommer överens om att man får respektera varandras zoner. Här är det. Jag håller i det. Och här uppe då, högst upp emot väggen där, lägger vi upp en presenning och så lägger vi liggunderlagen på oss och sovsäckar där. Så brukar vi sova 2-3 killar här uppe. Det är ju ett par meter ner så man får ju inte rulla över. Och ibland om det är mycket vind och sånt så tar det tag i grejer. Vi har haft ner både liggunderlag och sovsäckar i vattnet och de har vi fått bärga. Vi har lite tur med det för strömmarna för grejerna till kanten på andra sidan där. Så hämtar man en sån där livräddningshake och så står man och väntar där nere och så tar man tag i sin grej.
I 7 månader har han sovit här nu. Bara någon meter upp på ovansidan av bron. Skynda människor till och från sina jobb om dagarna. Nattbussar och taxibilar om nätterna.
Råttorna gillar inte att gå upp så här på höjder. De springer här nere. De går inte upp på vallen. Sen ska man naturligtvis inte ha mat och sånt i sina ryggsäckar för då får man ju alltid problem. Det är svårare att hitta ett bättre ställe i Stockholm City.
När Micke kom till Stockholm från Göteborg hade han ingenting. Men innan han förlorade allt levde han ett ganska vanligt liv.
Jag var ju då familjefar dels i ett förhållande, dels som ensamstående pappa i ganska många år. Varannan veckas pappa då fram till år 2012-2013 ungefär. Då gick jag in i djupa depressioner. Och då fick jag först gå ner till varannan helgs pappa. Och sen så... I dessa depressioner och det som hände där runt mig då, så blev jag lite avpoliterad från mitt familjeliv. Och det är väl det egentligen som fick mig att tappa mig själv. Sen höll jag mig ändå flytande genom att bara fokusera på mitt jobb i 8-9 år till. När jag tappade allt som var viktigt. Det tog ett par år innan man insåg att man jobbade för ingenting. Och då valde jag att avsluta allt. Och egentligen skulle jag avsluta allt. Jag skulle hoppa från en bro. Men när jag hade avslutat allt, jobbade min sista arbetsdag 2019, den sista augusti. Så första september när jag vaknade på ett hotellrum, så kände jag mig fri för första gången på många, många, många år. Så då gick jag ut i det här som jag är nu.
Där ser packningen ut. Skitkläder där i. Så lite kalsonger, strumpor, byxor och ja, lite hullarbullar och bivet.
14 minuter från Stockholm central med tunnelbana. I en rödbrun och beige förortsbyggnad kan äldre människor i hemlöshet ta en dusch, äta och vila en stund om dagarna.
Han är bara 3 hjul i den här, så att han har bort punka på ena. Kör till skogen, men...
Hit brukar Kent åka.
Dator.
Han har vitt hår och en stor svart väska.
En klocka.
Ett hjul ramlar ut på golvet när han visar.
Jag försökte byta det där hjulet, men det funkar inte. Man har ju ingen märkeslåda med sig direkt. Jag hade familj jag gifte med 89-90 och skilde mig efter 3 år någonting. 93 tror jag skilde mig igen. Det var, ja, det var något som brukar hända över skilsmässor när man inte får som den, man har tänkt sig.
Hur mådde du i allt det där då?
Ja, om jag ska vara ärlig så mådde jag inte där så jävla bra, som sagt. Det var ju jobbet som räddade mig, så att jag hade någonting att syssla med hela dagen. Så att jag släppte hålla på och springa och tänka på saker och ting, som sagt. Så annars är det så lätt att falla in i massa sprit och grejer. Så att det var ju nära en gång, så att jag hade 2 veckors period där jag satt bara drack varenda dag. Så att, man käkar bara lite, man mår till korsosken, så är man till bolaget dagen efter på morgonen, man öppnar, köpte öl eller någon flaska bisk, eller så åkte man hem och satte sig och drack dem. Sen var det likadant dagen efter, i 2 veckor stort sett, innan man tog tag i sig själv då, i nacken, och det funkar inte.
Vad var det som gjorde att du bestämde dig för att det inte funkar?
Nej, alltså pengar, det fanns ju inga pengar till slut, så att jag var ju tvungen. Sen fick jag erbjudna på jobbet också, så att med lastbil och grejer, så att jag körde lastbil innan dess också, så att ja, det var ju jobbet som var räddningen, så att jag jobbade i stort sett, ja, i alla fall 15 timmar om dygnet, så att det var tufft. Man var sliten, men man var ung då, när man orkade ju med. Gör vi så här. Filt man sitter på, det är en handduk egentligen. Necessären. Nej, så han ser packning för hemlös ut.
Bredvid Kents svarta väska i tamburen står sovsäckarna, väskorna och liggunderlagen på rad. Och Lennarts krycka står här. Han som tycker om att laga mat och som arbetat inom försvaret i 42 år.
Jag höll på i 7,5 år bland annat och utbildade 1,5 pluton militärpoliser. Jag har jobbat på säkerhetsavdelning, underrättelseavdelning och annat, och bevakningstjänst och sådana där saker. Så att det var en stor variation, och jag tror personligen att det är också en av förklaringarna att man blev kvar, va? Så det blev aldrig monotont liksom, va?
Men numera åker Lennart, precis som Kent, till den rödbruna och beige förortsbyggnaden om dagarna. Och sover på centralen om nätterna.
Det är såna där saker som är alltid varit självklara, men sen när de inte finns så betyder de... Det är då man märker, de betyder mer än vad man tror faktiskt.
Vad kan det vara för grejer som man...
Ja, att just möjligheten bara att man träffas, har lite kul. En fredagkväll vi sitter och snackar och sen så nej, nu får det vara bra för mig att kunna säga det. Och sen går man hem, lyssnar på lite musik, tittar på tv kanske och läser. Jag läser rätt mycket och kunna göra det, men man inte kan det helt plötsligt. Det finns ju inte chans när det stökar till sig typ som det här på centan då. Så här och sitta där och försöka få något sammanhang i intressant litteratur. Och sen så kommer nattklubbsgänget och ska passera och är glada i hatten. Och det kolliderar liksom att det, just att inte kunna göra det där. Va? Och det tycker jag man ska kunna göra när man har jobbat ett helt liv och bidragit till att det borde vara... Så. För alla.
En separation och en period av sjukdom gjorde att Lennart plötsligt stod utan boende. På 60-talet när han fick sin första lägenhet i Brandbergen var det bara att välja och vraka. Men när han kontaktade kommunen den här gången var det svårare.
Jag är inte någon som söker försörjningsstöd. Men jag har faktiskt inget tak. Fick man ju höra, jo, men alla har ju rätt till vård och omsorg. Ja, jag känner ju till det. Och då, vem äger bollen nu då? Ja, vad menar du med det? Ja, vem är det som ser till att det här ärendet lever nu då? Är det jag som ska sparka på bollen eller är det ni så att den rullar? Ja, det var dem. Och jag har inte märkt någon boll som har rullat ännu. Det har jag inte gjort. Jag trodde att resurserna var betydligt bättre när sånt här händer människor i samhället faktiskt. Det har blivit lite väl mycket centralen faktiskt.
Och vad tänker du om det, med den erfarenheten?
Jag tycker egentligen att det är oanständigt rent av. För att jag menar... 74 år. Jag har aldrig haft några anmärkningar på mitt arbete. Inga missbruksanmärkningar, ingenting har funnits i hela mitt liv. Man har varit med och sett till att det har funnits medel. Jag har aldrig jobbat en timme svart i hela mitt liv. Jag har betalat mina skattepengar och allt, vilket är en förutsättning för att man ska ha ett fungerande samhälle med allt vad det innebär. Så vidare. Det känns inte. Men... Jag är inte bitter heller, men jag är överraskad.
På dagarna är Stockholms centralstation fullt av människor på väg någonstans. Men om kvällarna liksom byter platsen skepnad. Kvar finns de som inte har en tid att passa. De som sover här, som Lennart och Kent. Och innan Micke tog sina grejer och la sig under bron sov han också här. Dagen efter att han inte slängde sig från Älvsborgsbron i Göteborg tog han tåget. Sen sov han här om nätterna i 7 månader.
När jag var här 3:e natten så var jag uppe på ovandelen av centralbyggnaden och så hade jag då precis lagt mig tillbaka och dratt ner min keps. Då ser jag en ung kille i pilotglasögon, lite udda. I slutet av september, början av oktober så står och tittar på mig. Men han fattar inte att jag inte sover, utan jag har kepsen nere så. Så börjar han liksom komma krypande över mig. Men då när han är alldeles över mig så får jag ju tag i halsen på honom. Och bara klämmer åt. Och då blir det ju stopp. Och... Solglasögonen kommer lite på sniskan och så. Då släpper jag lite greppet och så frågar jag, vad vill du? Jag vill bara se om du mår bra, sa han. Så jag säger, jag mår bra. Jag mår bra som fan. Hur mår du? Och så drog han då. Så det var ju tredje natten här på centralen då. Och då liksom, och det, då fick man lite känsla för det. Hade någon annan kväll där var det någon pundare som skulle ge sig på en av mina bekanta gubbarna då här som kommer med rullator. Jag skulle börja slå på hand då. Han fick vi ta och vända med också. Så det är lite sådana där grejer som kan hända. Det enda som gör mig jag mår dåligt på i den här miljön, det är unga människor med svåra psykiska problem. Satt någon liten tjej här nu för några kvällar sedan, bara i början 20-årsåldern. Stora sån här skriet, Edvard Munchs ögon, och bara in i världens djupaste psykos. Livrädd naturligtvis. Sådana har jag sett alldeles mycket springa här nere i Stockholm City. Unga människor som psykiatrin inte kan ta hand om. Det känns så jävla fel. Det är en grej tycker jag lite grann när man som jag är medelålders gubbe, sådana som oss som har levt, varit runt, kraschat i livet och törnat över. Va? Men när man ser de här unga människorna, det är ju egentligen barn fortfarande, va? Som är, liksom, som går här vind för våg. Och framförallt opiatmissbruket och heroinet och, där och sånt. Det är ingen höjdare. Där blir man liksom... Nej. Jag tror det här är nog Sveriges mest ensamma plats. Där det är mest människor, mest liv. Så är ändå Stockholm Sveriges mest ensammaste plats.
Ja, jag har varit i kyrkan och förlustat mig med kyrkomusik. I Vasakyrkan. Jag använder musik som terapi. Det har varit det hela mitt liv. Var det bara. Jag behöver stabilisera sinnena. Då går jag till Vasakyrkan.
Jari är en av veteranerna här på centralen. Han är 67 och har bott på gatan i 19 år. I natt sov han på bussen 593 till Uppsala.
Jag har väl varvat det här med centralstationen var ju väldigt mycket förr då. Men så när det försvann tre ryggor i rad för mig, vet du, och det var bankkort och så, det var så jävla besvärligt. Va? Så jag hade inte råd till slut. Sen har det varit då Rosaktull har det varit mycket då. Nynäshamn, helt det. På en bänk utanför kyrkan där, på toppen. Röda kyrkan där. Jättesnygg. Jag har gjort stan, har jag gjort. Helt enkelt. Jag trivs med det. Det har gått bra i alla fall.
Jag är inte den personen som går och grubblar över saker och ting. Fan vad tråkigt att det inte blev så och så och så. Det är vi bara accepterat. Jag har jobbat tills jag har varit pensionär. Sen var det dags att plocka ut pensionen och det. Då var det som det blev.
Kent, han berättar att det var en gammal vän som blåste honom. Efter alla år som lastbilschaffis skulle de bygga ett hus i Thailand. Han tog stora lån, men plötsligt slutade vännen höra av sig. Kvar fanns skulderna och de obetalda räkningarna. Till slut kom kronofogden och han förlorade sin lägenhet och bilarna. Barnen vet fortfarande ingenting.
Jag tycker att de behöver inte veta. Det är många där nere som säger samma sak. Va? Så att de vill inte äventyra sina barn. Tala om att man är hem, bor på centralen. Så att det... Jag ser dem nästan varje dag, för de kommer med sina lastbilar och hämtar. De kör sina containersopor då, mitt i garagen där runt Nerolens och lite rör. De kommer, jag känner igen dem i bilen, men de känner inte igen mig som sagt. Var.
Varför känner de inte igen dig?
När de inte vet om det, att jag finns där. Så att, det tittar de ju inte heller, det tittar de bara på trafiken hela tiden som sagt. Var. Så att... De har väl inte riktigt 100% koll på hur man ser ut idag, hur man ser ut innan man hamnar på gatan. Det är klart att man saknar ungarna, det är självklart, det är väl alla. När man är hemlös så går det inte att bedriva någon större verksamhet med ungarna, som sagt var. Man har tillräckligt med saker att tänka på ändå ner på centralen. Så att någonstans att bo och hålla på. Så att,
vad skulle hända med det om man tänkte på situationen?
Nej, man pallar inte med. Jag springer och tänker på fan, det var dumt att hamna i den här situationen och ingen kontakt med unga. Då blir man ju knäpp till slut. För jag har inte träffat dem sen de var på min mors begravning. Sen har jag inte träffat dem mer. Vad
var det då?
Ja, det är väl fyra år sedan. Men det, man får ju acceptera det. Unga är som ungar. De antingen gillar dem eller så gillar de inte.
Musikea, det betyder universums puls. Ja, grekiskt ord.
Jari lärde sig spela tidigt. Musiken har alltid funnits där. Och han undervisade när han var ung förälder. 22 klasser och 274 elever i veckan. Sen drog han ut på turné.
Jag tjänade dubbelt så mycket i dansorkestrar. Och jobbade hälften så mycket. Så att det var ju dubbelt plus där.
Hade du familjen med dig då?
Nej, då var jag separerad. Hon förstod väl att det rika kärlekslivet som vi hade tillsammans, det fick någon annan uppleva då förstås. Och det, hon var, nej, det tålade hon inte alltså. Så hon skaffade sig en ny då, en ortopedläkare. Så han flyttade upp till Karlstad. Då kunde han alltså ta över familjen, varsågod. Jag kunde bara dra min master i skolan. Sticka ut och turnera.
Så det försvann lite från familjelivet där?
Ja. Det gjorde jag. Men så är det alltid det turnerandet. Du vet, klir, du måste iväg, vet du. Och så hade jag svårt att vara inom fyra väggar också efter.
Va? Har du möjligtvis att...
Om jag möjligtvis?
Om du har sig.
Nej, jag har inte det.
Jag
har bara några korn kvar av rulltobak. Ja, ja. Då fick jag psykiska problem ett tag då. Gick på tunga neuroleptika eller psykoparmaka eller vad det var. Jag var helt förstörd. Va? Jag fattade inte att vi skulle separera. Jag fattade inte att jag förlorade min familj. Ska jag se vad jag gick igenom alltså. Jag var som en zombie alltså. Så det turnerandet alltså med orkestern alltså, det, ja, det var mer än i Frank alltså. Jag fick ju sitta där och lärt sig och roligt och glömma bort alltså, det andra. Så jag såg till att jag hade så jävla mycket jobb. Jag tog aldrig semester. Inte en dag. Så hårt tog det.
Det krävs inte så jävla mycket för att du ska börja halka efter om du inte har något skyddsnät runt dig. Det finns inget samhälle som står där och tar dig under armarna när du faller. Utan det är privata familjemedlemmar och vänner. Så ha en bra relation med dina familjemedlemmar och vänner om du vill ha ett skyddsnät. Samhället finns inte där. Glöm det. Då ska du ha tur. Då snackar vi svenska speltur. Om det ska löpa på och fungera. Så lycka till och ha kraft nog att brottas med diverse försäkringskassor och socialbyråer eller vad det än må vara.
När Micke växte upp i Göteborg levde han ett trassligt liv. Utan skyddsnät och en sån där familj som tar en under armarna när du faller.
Jag var ju sån här kille som klassiskt växte upp med en ensamstående morsa som hade en hel del gubbar runt sig och kuskade runt i Sverige. Och sen var jag väl... Jag var totalt rotlös egentligen ända fram till 25-årsåldern. När jag träffade en tjej som jag blev kär i. Jag höll på med kriminalitet.
Kriminalitet?
Ja, rån. Satt i fängelse 2 gånger och sådär. Jag har sammanlagt suttit nästan 5 år. Åren mellan 15 och 25 då. Så jag hade liksom aldrig byggt någon sån där den klassiska grunden, om man säger så. Sen så skulle jag liksom försöka fixa till det efterhand. Läsa upp betyg på folkhögskola, börja jobba väldigt intensivt och hela den där biten. Och sen tog det bara ett par år och sen fick jag barn och sen var jag ändå mer inne i det där. Jag kände mig jätteduktig. Men alltså vad jag missade där, det var det där att jag hade ju ingen ödmjukhet. Utan man blir ju jävligt redig då, vet du, om man då fixar sig från en sån skitliv. Och börja knega och börja fixa och dona, och då vet man allt hur läget är och man kan livet och hela den där biten. Och visst, naturligtvis, allt som inte knäcker dig kan ju stärka dig. Jag är ju väldigt stark på vissa sätt, men samtidigt så hade man ju aldrig liksom hamnat i situationer där man liksom får problem med något som verkligen betyder allt. Och då när jag, det här händer efter min skilsmässa, när då min bästa vän, kvinnan i mitt liv, lämnar mig. Hon träffar sin bästa vän och mannen i sitt liv. Det var liksom, vi fasade inte in på samma ställe. Så ja, det var ju första knäcken naturligtvis.
Vad hände då?
Jag fortsatte jobba på. Jag var ju flera år där. Var jag varannan veckas pappa och sådär. Men jag gick ju som i ett vakuum egentligen. Och sen när det blir det här diskussioner med mina depressioner och barnen. Och alltså en kille som jag är ju totalt hjälplös i det läget. Och det är inga känslomässiga verktyg för det alls. Utan bara så här va. Så visst, på ett sätt när det gäller vissa grejer så är man ju säkert hårdare än gemene Svensson, vad det nu är, men när det gäller andra grejer så är man ju liksom, ja, man är ju som en bebis va, när man inte liksom har den här grundtryggheten. Aldrig fått reflektera, aldrig fått tänka, aldrig fått stanna upp. Så det var det jag menar, som har varit en ganska häftig grej för mig det här året som jag haft nu då. Det är att man liksom bara släppte allt. Inga mer masker, inget mer försöka upprätthålla något sken, inget. Bara lägga av, tänka.
Maten brukar vara som mest annars så.
Jag sparar det här.
Det blir väl imorgon kanske.
Det här du pratade om att det här klaustrofobiska med inom 4 väggar, det hade du pratat om.
Ja, det är ett hem. Det är 4 väggar där. Bor jag då i en lägenhet och då är det 4 väggar. Nej, jag kan inte vara där. Min familj är inte där. Det är panik. Det går inte. För inom det då kommer minnena tillbaka, kommer drömmarna tillbaka. Du kan ju tänka att jag har drömt om den människan sen vi separerade. Jag var helt förstörd ibland på bänken vid sopis när jag vaknade. Jag tänkte, nej, jag ger upp. Alltså, jag åker inte in till stan. Alltså, jag gör inte det. Alltså. Jag skiter i maten. Jag skiter i att jag super ihjäl mig. Eller vad som helst. Nej, ser du. Det är så levande drömmar så du förstår inte. Alltså jag när jag vaknar på morgonen, ja men då är jag ihop med henne igen. Förstår du? För jag hade alltid öppnat mig. Nu går det fel där borta, så jag kom tillbaka. Vi fortsätter. Det har inte varit något som helst problem.
Nu så här efter, det är bara ett grottuk. Så otroligt meningslös existens som jag hade faktiskt mellan, ja, 10 år kan man säga. Otroligt meningslös. Och problemet är ju att en sån existens är ju i långa loppet nedbrytande för din själ, för dig som människa, när du liksom inte får växa eller får Du har liksom inga ambitioner, du har inga drömmar. Du är inte på väg någonstans. Du vill inte skapa någonting, du vill ingenting liksom. Du vill bara... Ja. Bara. Helst så skulle man vilja sitta i någon slags kub någonstans. Där man liksom... Det fanns någon strömning där mat och allting kom in bara och så... Man fick bara sitta... Men det funkar ju liksom inte.
När var du lyckligast senast?
Jag menar, jag hade ju helt underbara år egentligen mellan 2002 till 2007. Då hade jag ju det här familjelivet och kände mig väldigt fulländad på många sätt.
Ja, mina lyckligaste minnen det är när jag har haft idrottsmässiga framgångar, skolmästerskap, skidor, annat och sånt där, militärt, när vi har tävlat i lag, budkavleorienteringar, bergamästerskapen vann jag några år på skidor och det och sånt, och sen de stunder jag fick ihop med min morfar ute i skog och mark, då fick man följa med, sova över i skogsskogarna där och fiska och dona och grejer och sånt där. Det har betytt rätt mycket.
Lennart, han som har svårt att få ro till litteraturen när det stökar till sig på centralen om nätterna, har istället haft mycket tid att tänka när han levt som hemlös de senaste månaderna. På uppväxten och på erfarenheterna från de 42 åren inom försvaret.
Jag brukar säga så här, och jag har sagt hela mitt yrkesliv också, även för soldaterna när det var som tuffast för dem, utbildning och sånt, att livet är sånt. Vi bär en ryggsäck och den väger olika beroende på var i livet man befinner sig och vilken situation och omgivning man har. Det gäller bara att orka med och bära den och hantera den, för den kommer att lätta och den blir så småningom, i bästa fall så blir den som alla vill ha det, ett hanterbart handbagage utan att det är någon övervikt. Va? Så att,
och vad tänker du om framtiden?
Jag vill... ha min lägenhet. Jag vill helst ha en liten tvåa. Ingen nyproduktion, för att det är inte rimligt att man ska betala 10-12 000 kronor för en liten tvårumslägenhet idag i en Stockholmsförort. Det tycker jag inte. Och får jag det, då är jag självsvängande. Då är det som det har varit i mitt liv, och när jag har trivts och har det bra.
Jag hade en liten aning, men inte att det skulle komma så jävla många kändisar som det gjorde.
Kent sitter med sin stora svarta väska på sin vanliga plats på Stockholms centralstation. Det är Lucia. Det firas med julmat och Lucia-tågen trappa upp utanför City-terminalen. Det är en av de där kvällarna då det delas ut mat till äldre människor i hemlöshet.
Så här mycket folk det var där uppe. Det var så... Fast det, även om det var kallt, det värmde lite grann. Så att... vi hade väldigt kul där uppe. Så att... idén bara. Det var ju inte vilka kändisar som helst där uppe heller. Och Lina Bengtzing var ju Lucia. Sen har ju Hanna Hedlund var ju... stod bredvid tomten där. Då. Sen att de gör det gratis också.
I drygt ett år nu har Kent suttit här stora delar av dygnet i väntan på att boendesituationen ska lösa sig. Det är många som sitter här om nätterna och försöker sova. Men det blir aldrig tyst. Rulltrapporna fortsätter gå trots att resenärerna är borta. Och en liten städbil med stora borstar åker fram och tillbaka nätterna igenom.
Nu är det här som gäller att komma i balansen. Få någon riktigt tak i huvudet och sen jag kunde ligga i så att slippa sitta så här som en hopfälld kanin ungefär. Sitt 7 dagar i veckan på de här jävla bänkarna i flera timmar. Det sätter sina märken i baken så att man får ont.
Det finns några fasta regler som ställer till det för människorna som sover här. 14:45 utryms centralhallen. Vakterna visslar. Alla ska ut i 45 minuter. Och så får man inte ligga ner, utan man måste sitta på bänkarna. Många får problem med benen. Efter timmar i samma ställning svullnar de upp. Lennart, han som arbetat inom försvaret så länge, var tvungen att uppsöka sjukhus efter första tiden här. Benen var så svullna att doktorn fick klippa av honom byxorna.
Vi tillhör inte de som protesterar och gör något nummer av det. Regler är regler och man försöker att förstå. Ibland förstår man och ibland förstår man inte. Men det kan ju också bero på att man inte har tillräcklig information varför.
Har du frågat dem varför?
Ja, ibland. Ja, vi fick ett lite halvdåligt svar när jag frågade. Så här har det varit i väldigt många år. Och jag försökte då utan att obstruera allt för hårt och säga ja, men det var inte något svar egentligen på min fråga. Men sen så frågade jag inte något mer. Tålamod, rätt använt och rätt situation är guldvärt. Använder du den fel så är det katastrof.
Och hur använder du ditt tålamod?
Ja, jag tycker att jag har kanske börjat luta åt att man har låtit dem dra tålamodssnodden lite för långt ibland. Det är nog bara att inse det, att så är man kanske.
Man vänjer sig. Allting vänjer man med till slut, så att, oavsett vad det är. Man lär sig och gå på morgon vissa tider. Jag väntar några timmar.
Centraltoaletten kostar 10 kronor. Kent brukar gå dit om morgnarna. 1-2 timmar för att ladda batterierna till datorn. Som en slags morgonrutin. För det finns inga strömuttag i centralhallen. På kvällarna och nätterna sitter han sen med datorn framför sig.
Ja, jag sitter och mejlar. Kollar på film. Går in och kollar på nätet. Kolla på Aftonbladet, nyheter och allt sånt där. Så att det slänger batterierna i hel funkar, så att Spotify, allt utan Bärs och Beethoven och allihopa det där. För det mesta blir det då gamla dansbandslåtar, så att man tittar. Poplåtar, sen har det Riks FN och...
Eller är det några mer sociala kontakter du har också?
Ja, jag har en tjej som jag sitter ganska mejlar med ganska mycket. Så att hon är i Irland. Som sitter och chattar med mellanåt sådär. Jag önskar varandra god natt ibland och god jul och sådana skit. Så att, får vi se, hon kanske dyker upp här så småningom, man vet inte.
Men har ni så att säga träffats på nätet eller har ni träffats här fast han har flyttat?
Nej, jag träffade henne långt innan jag hamnade här, så att sen vet hon om min situation också här nu, så att det är inga problem alls mellan henne med på det viset, så att du får ta den tid det tar. Huvudsaken jag får någonstans att bo, slipper vara här. Sen får det andra komma efteråt, så att det är inte mycket, man kan inte ta allt, hela köttbullen på en gång, om man säger.
Micke, han har också viss kontakt med det gamla livet. Livet innan han la sig under bron, innan han gick ut i hemlöshet.
Jag har ju hört lite från gemensamma bekanta och sen så har jag ju kollat lite på sociala medier och sådär. Det är bara liksom, man kan få en känsla, va? Att man liksom, det här verkar jävligt fint, va?
Men har du tänkt att du skulle kunna ta kontakt med?
Ja, tanken är, som jag, om jag funderar på det, om jag skulle göra det rent praktiskt, det är att ta kontakt med min äldsta dotter först och se om man kan få någon infart därifrån, från henne också till den yngsta. Jag tänker liksom inte försöka försköna någonting, och jag tänker förklara hur det var, hur det har varit. Och sen kommer jag be om ursäkt naturligtvis. Jag har ju misslyckats med det som är viktigt. Jag har ju misslyckats med den papparollen som jag själv har varit så besviken på mina egna föräldrar som de misslyckades med. Und so weiter. Jag är besviken på mig själv och kommer alltid vara just att jag liksom inte hade mer jävlar anamma i mig när det gäller det som var viktigt. Utan låg massa jävlar anamma och kraft på det här löjliga jobbet till exempel inom processindustrin. Eller massa annan jävla skit som inte är så viktigt egentligen. Så det är jag besviken på mig själv. Men då är man ju i det läget. The only way from here is up. Nu är jag väl också lite i ett läge där jag förhoppningsvis snart kan börja jobba lite också. Jag har en liten kontakt där som jag hoppas på och lagerjobb då. Och jag har ju sagt det att jag vill börja med något handfast praktiskt. Jag vill liksom inte in i det här tjänstemannastuket igen naturligtvis. Utan, och där har jag aldrig har alla kvalifikationerna för det. Jag är drogfri, körkort, truckkort. Allting liksom, så att för mig har, och jag visste ju det att jag dog ju ganska bra till yrkesmässigt även när jag gick ut i detta för ett år sedan, men då var jag inte redo att ställa mig för arbetsmarknadens förfogande då. Så att när jag nu känner jag mig verkligen redo att börja arbeta. Jag har tagit hand om mig själv och så har jag tränat aktivt ända sedan jag kom ut och la mig. Jag kunde inte göra det när jag bodde på centralstation för då sov jag bara 2 timmar åt gången max. Men sen jag kom ut och la mig så får jag ju riktig sömn och maten är inga problem i hemlösheten. För det finns väldigt, väldigt många bra ställen som lämnar ut bra mat. Bra engagemang. Så att jag har varit aktiv på rätt sätt i ganska många månader nu. Nu är jag på väg åt rätt håll igen. Men det var inte så länge sedan som jag skulle som sagt vara hoppa från en bro.
Nej, nu var det. Så. Åldersomsorgsnämnden och belastningsenheten heter den. Som har hand om mitt ärende nu.
Kent visar ett mejl på sin dator. Han ska på möte senare i veckan.
Det är bara gilla det som har hänt som sagt. Sen försöker man att ta tag i och försöka komma ur den där jävla spindeln. Som man linnat in den i. Och en cirkel. Så att, jag ser mycket positivt framöver här nu, både med mötet här på PIA och även vad de har att komma med och framtiden som sagt. Jag har stora funderingar som sagt. Jag tror det kommer hända ganska mycket, tror jag. Men vad som kommer hända vet jag inte. Om det är någon lägenhet eller någonting som tar skit på i sig. Ut. Går jävligt fort, men en, då är allting svårt.
Midnatt är en brytpunkt för många på Stockholms centralstation. Har man inte somnat då kan man lika gärna vara vaken tills vakterna utrymmer lokalen. Kent somnar en stund innan 12. Men Lennart är vaken. Han följer en man i ljusa kläder en bit bort med blicken. I väntan på att alla snart ska ut.
Han vandrar så där hela nätterna. Han pratar inte med någon utan han bara går och vandrar. Varv efter varv efter varv efter varv. Så hanterar han nätterna. Jag har försökt säga hej åt honom ibland när jag har mött honom någonstans. Nej, han svarar inte utan han går. Gör han. Nu. Där har du startskottet att vi åker ut. Det var busvisslingen från vakten där. Från något hörde du rösten när han häver upp sin ljuva stämma och talar om att nu rymmer vi ut. Nu är han igång. Så går det till. Det är vår bittra sanning. Mitt i natten ser man ut och motionerar.
Kryckan och några påsar. Lennarts packning är lätt. Han tar med sig grejerna ut på Vasagatan. Till en tunnelbanenedgång en bit bort, där det blåser upp varmluft.
Är det nu en 4, 5, 6 minusgrader, då är det ju guldvärt bara att stanna. Vi brukar stanna här. Man får värmen bara.
Det är en brokig skara på de 40 kvadratmetrarna. Olika språk, olika åldrar. Några här jobbar som matbud om dagarna. De sitter längst in, lutar sig mot stora fyrkantiga matväskor. Andra har druckit och är högljudda. Och flera från matkön utanför City-terminalen är här. Två äldre kvinnor står bredvid. Och vakterna från centralen är här, håller koll.
Är det någon som ska avvisas? Och det är en av de där klassiska, berömda. Ja, jag har i alla fall lärt mig det att jag tillhör inte de som sitter och hojar mig över en situation som uppstod för 6-7 månader sedan. Och finns det ingenting annat att prata med om eländet man sitter i, så kan man ju låta bli att prata om eländet i alla fall och prata om något helt annat. För eländet har man ju ändå.
Livsglädje.
Ja, jag gör det, och den är äkta faktiskt. Jag tycker om att leva. Det gör jag faktiskt. Det gör jag.
Viloplats, sömnplats. Jag kan sitta och ta ett blås. Jag kan sitta och ta en kaffe. När som helst kan man liksom lägga det där. Och det finns ingen som invänder. För de förstår, de ser.
Jari sitter på en parkbänk utanför Gustav Vasa kyrka. I natt sov han på centralstationen. Precis som Lennart och Kent. Han får frukost en bit bort. Och när klockan är 11 öppnar kyrkan. Det är här han stabiliserar sinnena. Kanton övar och Jari laddar på med musik.
Går vi in. De brukar koka vatten åt mig här, så det är därför jag går hit också. Ja, det är så ljuvligt vackert. Det tillhör Gud detta stället. Den är min höstkriga son. Eftersom vi är Kristus lika så är jag med där. Jag får vara med där.
Men vad betyder den här platsen för dig?
Jag är hemma. Bara hemma. Här är jag otvungen. Helt otvungen.
Du börjar gråta?
Ja. Att de får sitta. Att jag tillåter dem att sitta här. De blir utjagad. Som alltid fallet. Orgelmusiken, det är den som sköljer mig. Oj, oj, oj. Katharsis. Rening genom musik. När man är tom hemma smärtfri. Som... Jag sitter och tittar rakt ut. Det finns ingenting. Alltså. Det finns ingenting i vägen. Inte en kommentar från någon. Det är inte någonting som står.
Du har hört Hemlös i Stockholm City av Elias Krantz. Producent Håkan Engström. Slutmix Elvira Björnfot. Stockholm, maj 2021.